Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till avsnitt 3 av Horizontes.
Jag heter Anna.
Och jag heter Martin. Och vi sitter för en gångs skull tillsammans i Milano, där du bor.
Vi är en sån internationellt podd, på riktigt.
Röras runt i Europa.
Ja. En gång måste vi sitta tillsammans i Buenos Aires och
ja,
spela
det,
in.
Det är målet, tänker jag. Det är målet.
Ni måste skicka pengar till Patreon så vi kan betala för det.
Exakt.
Om Timbro kan skicka någon till Buenos Aires så kan vi också göra det.
Idag så ska vi prata lite om kort om Venezuela, men framförallt så ska vi prata om Argentina igen.
Som vanligt.
Som vanligt.
Vi borde ändra det här namnet på podden till Horizonte.
En podd om Argentina. Men du har ju intervjuat en väldigt intressant forskare och aktivist.
Ja, jag har intervjuat Veronica Gago, en forskare men också en väldigt viktig aktivist inom feministrörelsen. Mm. Därför egentligen skulle vi ha den intervju för typ 3 månader sedan. Men hon är faktiskt en true aktivist. Hon är väldigt aktiv i motståndet mot Milei och har varit på massor av möten och varje gång som vi skulle träffas så var det någonting. Till slut lyckades vi få ihop en tid och det var värt väntan.
Ja. Sen har vi också väntat in lite i situationen i Venezuela innan vi skulle göra en ny podd. För vi tänkte att det skulle bli mycket värre än vad det har blivit.
Eller bättre.
Eller bättre.
Att det skulle liksom hända något.
Ja, precis. Men det har inte blivit så. Vi skulle börja snacka om Venezuela.
Ja.
Vad är det som har hänt i Venezuela?
Det har varit val mellan Maduro och en kandidat i oppositionen som äntligen är en lite konstigt kandidat för att oppositionen har en annan ledare som har inte tillåtits ställa upp. Så även om hon har varit väldigt delaktig i kampanjen så var det någon annan som stod på liksom själva valkortet. Sen ballet så publicerade sig resultatet. Maduro vann. Mm. Så. inom stationstecken. Mm. Och så har liksom den internationella communityt efterfrågat mer detaljerade resultat från de olika valkretsar och så. Men de här har inte kommit upp. Oppositionen lagt upp en hemsida där de själva lagt upp några av de här. Det var typ ungefär 70% enligt dem. Och sen har Maduro förklarat att han har inte kommit ut med resultatet med att säga att det hade varit en hack.
Mm. Nu får man hackerattack mot valmyndighetens hemsida.
Ja. Yeah. För att valet i Venezuela är liksom digitaliserat eller vad ska man säga. Sen dess har justitieministern fått liksom ansvaret att behandlar de här, den här informationen. Och så har de sagt att de har den här, alltså alla papper så. Men så har det inte heller kommit, alltså blivit publicerat på det sättet.
Mm.
Många latinamerikanska ledare som Petro och Lula har efterfrågat det här. Det har blivit liksom en slags, vad ska man säga, typ situationsgrupp typ. Mellan Mexikos president Petro Gustavo, Colombias president, och Lula da Silva, Brasiliens president. Men även om de här ledaren är liksom inte nära Maduro så, men liksom vill ha en vänlig konversation eller så har det inte besvarats liksom från Maduros håll.
Men det var intressant det då som du pratade om där med reaktionen från de andra vänsterregimerna i Sydamerika, eller Latinamerika, och hur de ändå reagerade relativt olika. Typ Chiles president var ju väldigt snabb ute och sa att Maduro var tvungen att avgå mer eller mindre och att man skulle ha en ny val. Lula var också ganska snabb på att först säga att det var fel liksom, men sen fick liksom hans bas honom att dra tillbaka det uttalandet, kan man väl
säga. Ja, sen kan man också säga att de som var snabbast att reagera var högern.
Liksom. Ja, såklart.
Som tog liksom chansen.
Och... Men det är inte så intressant.
Nej, jag tror att det är en ganska komplicerad situation.
Mm.
Det är liksom mycket som är på spel och jag har personligen ganska svårt att liksom också ställa mig upp på liksom oppositionens sida för att hon, Corina, som står i oppositionen är också en väldigt farlig karaktär som ligger väldigt nära Milei politisk. Hon har sagt att det har varit valfusk varje val sen typ 90-talet. Men samtidigt så var det här första gången som också delar av det som har varit. Chavismens bas har också reagerat på resultatet. Man får bara säga det är märkligt liksom. Att även om jag kan tänka typ att jag tycker att det är lite orimligt att man efterfrågat de här resultat en dag efter valet. Det gör man inte i de andra länderna. Venezuelas konstitution också tillåter att typ 14 dagar ska gå eller något sånt.
Mm.
Så är det ändå i den här situationen där de här resultaten har liksom att folk inte litar på dem, så skulle man kanske kunna göra annorlunda om man själv var så säker på liksom sin information.
Jo, om de inte hade någonting att dölja, då hade de ju ganska snabbt kunnat gå ut med ett tydligt liksom vinst då för Maduros regering, och det kan de ju inte riktigt antagligen. Så det är väl en ganska dålig typ av riggat val då kanske.
Ja, sen var det lite så roliga grejer om att typ första gången de kom ut med så en del av resultaten så var det så, alltså jag kan ingenting om statistik.
Ja.
Men det var exakta nummer som man liksom inte får liksom i en sån typ av resultat.
Nej.
Alltså typ, till exempel
70% blankt exempelvis.
Ja, alltså blankt, blankt. När man kollar på hur många röster det skulle liksom det brukar vara så 70,123. Så det var ganska så dumt.
Men det säger väl också kanske någonting om att regimen då tappat lite fotfästet i sin bas, för att de antagligen har tänkt att de hade ett starkare stöd än vad valet visade. För om de från början hade vetat att de hade ganska låg stöd men ändå tänkte rigga valet, så har de väl gjort det på ett snyggare sätt. Får man tänka sig också. Så att de har nog också blivit tagna på sängen lite grann av att de har förlorat delar av sin bas.
Och sen tror jag att det är viktigt att poängtera liksom i det här att Maduro har den sista tiden tagit många beslut som liksom har förstört liksom chavismens projekt, som har tagit makten från de lokala institutioner och liksom börjar sälja olja till vem som helst. Och då tror jag att det är också en politisk fråga och att det är därför de har tappat basen. Liksom.
Jag tänker att Venezuelas ekonomi går inte superbra heller på grund av bland annat sanktionerna, men också deras eget agerande.
Ja, för att en grej som kanske är viktigt för att förstå liksom debatten i Latinamerika är att delar av vänstern säger ja, men Venezuela lever under väldigt hårda sanktioner och därför är det så dålig ekonomisk situation och man kan liksom inte skilja allt på Maduro. Men det har kommit till en punkt där man kan också inte heller skilja bara på sanktioner.
Jag tycker också att det är intressant med Venezuela att det skiljer sig lite från de andra länderna som hade en liknande transformation under början av 2000-talet egentligen, eller mitten av 2000-talet, när det kommer till den rosa vågen. Och det är ju att den venezuelanska, det de kallar den bolivianska revolutionen, har ju varit ganska mycket, inte kanske ett uppifrån projekt i bemärkelsen att det är överklassen som har lett det, men snarare att det har byggt väldigt mycket på en annan typ av politisk idé än att typ de sociala rörelserna ska ta makten, så bygger det mycket mer på att man ser den militära makten som en aktör som kan agera progressivt och mycket mer så kubanskt på det sättet.
Ja.
Att, för man får inte heller glömma bort då att första gången Chavez försökte ta makten var ju militärkupp 89 ja. I någon form av liksom, jag menar, som en progressiv militärkupp mm. om man ser. Som också var under i Peru på 60-talet. Så jag tänker att det är en helt annan dynamik liksom mm. i det projektet som är i grunden kanske inte lika rotat i en demokratitradition.
Mm.
För ja. De här råden och sådär skapades ju också. Det var inte de som ledde till att Chavez fick makten, utan Chavez fick ju makten genom ett ganska traditionellt ja. Så här, valkampanjsarbete med ett ganska traditionellt parti. Och sen mm. skapade de lokalråden, staten mm. liksom, och skapade ja. De här institutionerna. Så det är väldigt mycket så att man har liksom hittat en genväg. Liksom.
Man ser det verkligen på en dokumentär från typ tidigt 2000-tal mm. som heter Revolutionen kommer inte visas på TV:n ja, typ. Precis. Som visar liksom en situation där makten skulle tas från Chavez och det är just militären som liksom till slut sviker inte honom. Och, mm. och då blir liksom det här en failed coup typ. Men sen också i den filmen är det intressant liksom hur liksom Chavez går runt och liksom försöker utbilda folk i den här nya konstitutionen och så. Det också visar på att det var någonting som kom uppifrån ja. Liksom. Även om det fanns liksom bra idéer och så där också. Och att jag tror alltså Venezuela har varit ett väldigt viktigt projekt för vänstern i övrigt i Latinamerika. Mm, absolut. Också för att det kom upp i en punkt där också generellt i världen så fanns det inte det här, alltså man trodde inte typ att de här typerna av projekt skulle komma upp
mm.
så 90-talet typ, muren föll alltså mm. så, det var en sån situation och sen kom en projekt som hade väldigt mycket potential.
Ja.
Just för att Venezuela har mycket olja och så. Så har de också liksom varit viktigt ekonomiskt för många av de populistiska typ vänsterregeringar i början
mm.
av 2000-tal. Liksom.
Jo, de pumpade in pengar exempel i Bolivia. Ja. Så jag gjorde bra handelsavtal med Argentina och så också.
Exakt. Och det är därför också Bolivia förvånade liksom försvarar Maduro
mm.
idag. Alltså.
Utvecklingen i Venezuela, tänker jag, kan nog delvis förklaras av liksom två olika processer. Dels är det, som vi pratade om lite kort där, om liksom den här militaristiska synen på politik på något sätt. Eller det här anammandet av den här quadrillo-traditionen, det vill säga starka machismen mm. liksom, som ska ta hand om de svaga och leda dem. Så det är som en tradition från 1800-talets början liksom, i San Martin och Bolivar och så. Men också att just den här kuppen skedde. Och att de lyckades behålla makten skapar nog också en, jag skulle inte säga paranoid inställning till omvärlden, men ändå en sån reality check på vilket hot liksom, det venezuelanska projektet var under från omvärlden. Vilket också i sin tur liksom, gjorde att det här militaristiska spåret blev ännu tydligare på något sätt. Mm. Att det blev någon växelverkan mellan den här liksom, militära grundidén, men också då det reella hotet faktiskt som fanns mot Chavez regim. Som gjorde att det var så viktigt då, till exempel att se till så att militären var lojal mot regimen
ja.
Och att det liksom hade på något sätt urartat då kanske till att Venezuela idag är liksom, eller venezuelanska regimen är helt beroende av att betala av militären för att kunna bibehålla mm. den makten man har, vilket mm. har skapat någon form av ja, men, någon form av klass liksom av militärer i samhället helt enkelt.
Ja, sen är det en väldigt speciell kontext
ja, liksom, såklart.
Som har verkligen USA
mm.
hela tiden liksom ja. Som pushar olika hot liksom, mot där, det här projektet.
Där är ju Venezuelas liksom förbannelse också tror jag är tvådelat där. Att dels mm. är det oljan,
mm.
men sen är det också den geografiska närheten till USA.
Ja.
Och liksom i det kombination med den radikalitet som Chavez hade.
Mm.
Det var ju många som var frågande till att överhuvudtaget USA inte typ militärt intervenerade i Venezuela när ja. Det skedde. Liksom. Så det är klart att allt det här har spelat ut till det ögonblicket man är i nu.
Ja, många politiska experter från Latinamerika nu menar att USA liksom vill inte gå in i det här för hårt eller så. För att de har för mycket i händerna nu.
Ah.
Och att det, därför kanske också det har liksom stannat still lite. Men kanske en grej som visar hur löjligt hela det här är, liksom, är att Spanien har tagit i exil den andra kandidaten som jag inte ens kan namnet på för att han är vägen nolla.
Mm.
Jag tror, alltså, ja, för att vi kan prata hur länge som helst. Ah. Här. Man kan också bara komma fram att Maduro är en CIA-agent och som har förstört hela Chavismens projekt. Det som kanske är intressant liksom bara gör det här med vänstern i resten av Latinamerika och alltså vänstern generellt också i Venezuela liksom. Alltså hur gör man går man framåt nu för att man har i 30 år liksom stött ett projekt som nu verkligen liksom
har nått vägs ände.
Ja, det är liksom, det går inte längre.
Nej.
Och rädda det här. Och sen har man en annan situation som är typ att det finns så stor immigration så i andra länder från Venezuela. Mm. Det har även kallats en exodus. Så nu har liksom de flesta länder i Latinamerika väldigt stark Venezuela
minoriteter
som är väldigt politiskt aktiva.
Ja.
De har två element liksom.
Det är de nya så här, kubanerna i Miami.
Ja, exakt. De liksom kommer påverka lokala politiska konflikter och så.
Mm.
Till exempel, nu är det val i Uruguay och jag som följer det här kan jag se hur högern försöker hela tiden liksom använda Venezuela som, ja, det, alltså det har använts i det sig, typ att, att de säger att vänstern kommer skapa ny Venezuela, Uruguay, bla 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 bla. Även om liksom vänstern är fortfarande splittrad om det här så har liksom partierna börjat liksom vara lite mer så försiktiga med hur de pratar om Maduro och så. Och jag tror att vi behöver verkligen liksom debattera det här och komma fram till positioner som alla kan stå bakom. Liksom. För att annars, om man liksom fortsätter det här liksom ovisshet, så kommer man tappa sin bas också.
Det är väl också så att Venezuelas regim, som det ser ut idag, kommer ju också kunna ha makten i all oändlighet antagligen utifrån hur världen är upp. Det ser ut idag och att man går in liksom en era där det finns ganska tydliga maktblock där Venezuela har sållat sig till ett av dem liksom, med Ryssland och Iran och andra goa liksom, länder. Mm. Sådär. Och att de har, och Kina, och att då får ju Venezuelas geografiska placering ett geopolitiskt vikt för de här länderna också. Mm. Och de kommer ju se till så att den här regimen som ser ut idag bibehålls också.
Mm.
Så ja, det finns ju väldigt många olika dimensioner som gör liksom frågan väldigt komplex.
Vi hade en intervju med Veronica Gago.
My name is Veronica Gago. I am a professor at the Public University of Buenos Aires and Universidad Nacional de San Martín. I am also a worker in the national scientific system in Argentina, which is now in a very serious crisis because it is completely defunded. I am also a feminist activist. I am part of the feminist movement Ni Una Menos, Not One Less. I am also part of a radical independent publishing house that is called Tinta Limón. I am based in Buenos Aires. I live here, I teach here, I am an activist here.
Hon beskriver sig själv här som en aktivist men också forskare.
Mm.
Hon glömmer nämna att hon var aktiv i en argentinsk grupp som heter Colectivo Situaciones.
Mm.
Som är en ganska betydelsefull teoretisk grupp. Har blivit senare tid också. Som har utvecklat mycket koncept kring just militant research och begrepp som motmakt och sådär. Jag var väldigt aktiva i revolten 2001. Så Veronica Gago är liksom inte bara en forskaraktivist, utan hon är också en av de personerna i den argentinska sociala rörelsen som bär på erfarenheten och minnen från 2001. Och det är lite lyser igenom intervjun, tycker jag, när man lyssnar på det.
One of the first questions we wanted to ask you is basically how can we understand that Milei's political project has had such a great amount of support in Argentinian society?
I think this is the question that we from feminist movement, leftist sectors and progressive and popular organizations are asking together. But I think that one first and very important element is to understand the economic crisis, because the economic crisis in Argentina has had a fundamental impact. I think that it explained a lot the support of Milei's project. Last year, we were living with more than 140% of inflation, but nowadays, the inflation is more than 200%. So I think that the feeling of being fed up with the present situation of precarity has been successfully channeled by the proposal of the ultra-right wing. And you know that Milei is an economist. He's all the time talking about the dollarization of the Argentinian economy. He is promising all the time that after this huge crisis, our country will be again like a fantasy in the first rankings of economies in the world. So all that promises. I think that we are witnessing a paradox, because Milei he represents the financial world, and he has very strong connections with the investment funds, with the more concentrated and corporate financial power, but at the same time is the one who is putting the words to the daily experience of frustration and poverty. At the same time, his proposal is to radicalize the financial government of our lives. All the time he talks about the idea of the entrepreneur of oneself against the state support, against public budgets. And of course, his policies are combined with a reactionary, misogynist and patriarchal discourse. 2 weeks after Milei took office in December, the demonstrations and the assemblies started. And we had 6 months of very massive mobilizations, of general strike, of feminist strike and mobilizations, different conflicts in workplaces, a huge historical demonstration for public education. The first 6 months, we can see a lot of different popular feminist human rights and union demonstrations. I think that those components of the opposition of Milei, social movements, feminist movement, human rights movement, and trade unions are still the more vital elements for the resistance. But at the same time, of course, there is a lot of limits that are very much related to the economic urgency that we are living.
Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en
Du blir intervjuad med Veronica Gago nu i augusti. Men det har hänt lite grejer sedan dess. Till exempel så har ju Milei, Argentinas president, genomfört en pensionsreform som mött protester som har i sin tur mötts av väldigt hård repression. Han har också fortsatt sälja ut företag. Bland annat har han börjat sälja ut, eller nu senaste dagarna ska han försöka sälja ut Argentinas nationella flygbolag, Aerolíneas.
Aerolíneas Argentinas.
Ja, där han också hade jobbat.
Där han har jobbat.
Ja.
Det här året jämfört med förra året gjorde väldigt mycket vinst.
Ja.
Man kan se en väldigt tydlig koppling där.
Att han slutade jobba där och att de börjar gå bra.
Ja, att han blir president och det börjar gå bra. Men samtidigt som det kommer väldigt hårda bilder från de här protester med liksom folk som är 80 år gammal och alltså går ut på gatan för att de har en pension på typ 100 euro i månaden som räcker till ingenting. Liksom.
Mm.
Samtidigt som man demonterar också alla strukturer som hjälper folk med mat och så vidare. Det är en väldigt svår situation. Det jag tycker är ganska intressant med det som har hänt de senaste månaderna. Det är som att Milei gör någonting mot en viss grupp.
Mm.
Den gruppen går ut på gatorna. de får repression, etc. Så kommer det en ny grej, så kommer en annan grupp. Typ. Vi har pratat om studenterna, nu pensionärerna, facket har varit ute en liten stund. Och det är som att de bara vill så, kan vi bara liksom samlas? Det hade varit ganska fint. Jag tror att det handlar också om hans strategi. Liksom. Det är som att han kör väldigt fort och liksom hårt. Så. Han gör det han sa att han skulle göra i valet. Men just för att han gör det i liksom delar på det här sättet, så är det som att det är svårt att samla multituden.
Ja.
Men det kanske är som att alla de här erfarenheterna kanske kommer byggas på liksom, varandra.
Hans politik har också inneburit, framförallt då i de här utförsäljningarna, men också då att man har liksom dragit in ett antal, ja, men som reformerna förändrat om, eller pensionerna förändrat om i grunden. Så där, så, som är mycket lägre, man har sparkat otroligt många stolt anställda. Man har dragit in hela finansieringen av universiteten och sådär. Det har ju lett också till att den argentinska fattigdomen har ökat något markant. Att det är,
ja, enormt. Det är 52%.
Ja, 52%.
Men sen är det också typ om man räknar dem som är precis över gränsen, så då är det typ 75%.
Ja. Och till det också har ju då såklart liksom den generella köpkraften minskat i Argentina. Om man jämför det med Mexiko så har ju köpkraften i Mexiko gått upp med 25% då, samtidigt. Men det intressanta med det är ju också att Milleis regim och hans, liksom, de som stödjer honom tycker ju det här är okej. För att det här är liksom ett stålbad som de menar att Argentina måste gå igenom för att få bukt på ekonomin och sådär. Så att de är verkligen inne på att offra delar av befolkningen för att få en fungerande eller liberal ekonomi.
We are now living a sort of neoliberal fascist assemblage. I would like to highlight maybe 3 points. One is this construction of a public enemy that Milei and his government is very successful in producing that notion of public enemy against the feminist movement, but also against public budget as social intervention. He is also very successful channeling the experience of insecurity in everyday life. The other is the production of fear, I would say also terror. All the time we are in the presence of be punished, of be blacklisted, of be dismissed, and all those situations are producing a feeling of terror. And finally, I think that the criminalization of social protest, the authoritarian state policies, and the persecution of activists, the persecution and criminalization of social leaders, and also the digital violence on social media, and the threats against public universities, those are very concrete forms of production of this assemblage of neoliberal and fascist government. We talk about financial terror. To link the role of the IMF in Argentina, since 2018, we have the bigger debt in the history of the IMF and in the history of Argentinian economy. I think that this is a very important element to understand this extractivist project that Milei is unfolding. Because I think that his project is to produce the whole country as a zone of sacrifice. You know that the idea of zone of sacrifice is a very important notion of the anti-extractivist struggles, because this is the term in which the extractivist projects, they say, well, we have to sacrifice some zones in order to produce our business. I think that it's very important to understand how Milei is dividing the country in different zones of sacrifice, but also the repression against indigenous population and especially Mapuche population is a very important element to understand also the racism of this government against indigenous population, and also part of this direct violence and cruelty that we were mentioned before.
Hon pratade om zone of sacrifice, zon av
offer.
Eller, ja. Och en offerson så.
Ja.
Och hur Milleis politik går ut på att Argentina ska bli en offrad son liksom. Mm. Och äntligen kanske vissa delar av Argentina. Hon nämner också Mapuche-rörelsen, men också alla det som man kallar bichas i Buenos Aires. De här måste offras för att Argentinas ekonomi ska äntligen kunna fungera i liksom, den neoliberala kapitalismen.
Hon tar ju det begreppet, son of sacrifice, från miljörörelsen, eller miljövetenskap kan man säga. Alltså att det handlar om områden som man offrar för att utvinna vissa typer av resurser från naturen, som den här utvinningen i sin tur då dödar områdena. Men hon menar ju då den här ekonomiska politiken dödar områden mer, inte rent faktiskt då genom oljeutsläpp, utan mer att man gör dem till öknar liksom, för att man ödelägger allt mänskligt liv genom att till exempel då ta bort pensionerna för människor.
Politiska öknar på något sätt, för att hon tror att Milleis projekt går verkligen ut på att få slut på den här traditionen av Argentina som är väldigt aktivt, som är liksom kamp. Så när man tänker på alla delar av deras liv liksom, är ett fält för att typ kämpa för olika saker. Mm. Och man har sett i historien hur folk liksom har bekämpat de olika liksom situationer som har uppstått. Och nu är det som att hon menar att just nu är det en impass. Mm. Och att det beror på just alltså hungern, och att folk är verkligen i en så dålig situation att de inte kan organisera sig. Liksom.
Nej.
De måste först läsa det mest liksom väsentliga i livet. Och det skulle liksom vara en väldigt stor slag.
Jo, precis. Hon pratade väldigt mycket i intervjun om hur Milleis ekonomiska politik är ett, vad hon kallar ett neoliberalt fascistiskt assemblage, alltså en sammansättning av ett antal typ olika processer som skapar liksom en frontalattack mot samhället.
Mm.
Och det är ju då, menar hon, liksom ett sätt att, som du säger, förändra människornas handlande i grunden egentligen. Att man liksom tvingar människor att agera på ett annorlunda sätt än man är van vid. Och då kommer ju, det är väl det som är det deppigaste kanske med Milleis politik, det är att det kommer förändra Argentina i grunden på ett sätt som jag tror kommer göra att man inte riktigt kommer känna igen typ Argentina. Typ hela liksom, den kulturella identiteten kommer ju förändras om hans politik genomförs. Det var intressant med universitetsprotesterna, för det var ju en sån reform som man genomförde typ genom att dra in då finansieringen, men att det var ju en sån reform som också mobiliserade människor utifrån liksom den här idén om vad en argentinare är liksom, på något sätt.
Yeah.
Och det känns som att det kanske är en nyckel för att mobilisera mot honom också. Mm. Att försöka liksom påpeka att hans ekonomiska reformer åsyftar inte bara att få bukt med inflationen, utan det är ett sätt att liksom delvis då förinta delar av befolkningen mer eller mindre ekonomiskt, genom ekonomisk terror.
Mm.
Men också genom att förändra liksom det argentinska mindsetet på något sätt.
Det är lite som när Lula kampanjade förra valet och han pratade hela tiden om typ så. Jag vill att folk ska liksom ha råd och grilla kött och typ ha det gött. Typ, ja. Som är verkligen så Brasiliens identitet. Ja. Så vänstern måste liksom försöka nå den liksom kärna på något sätt. Men jag tänker att när hon pratar om ekonomisk terror, tror jag väldigt on point, för att hon kopplar det här också till diktaturen och hur liksom terrorn har varit någonting även innan, liksom, när man också gjorde det mot ursprungsbefolkningen. Så det har varit någonting som funnits i Argentins historia hela tiden. Men en viktig grej att förstå med terror, som man använder det i Latinamerika som begrepp, typ statsterror, är att målet är att paralysera människor.
Mm.
Att man ska vara så rädd att man inte liksom litar på något och kan inte agera på något sätt. Och det var verkligen det man gjorde med liksom hela hela rörelsen på 70-talet och liksom familjerna och så. Man bara så uppdagar med typ att folk var försvunna och så vidare. Mm. Att man helt paralyserade politiskt den generationen. Det är också som man gör nu liksom. Man paralyserar människor genom att använda det här ekonomiska terror. Mm. Alltså om du har 100 euro i månaden och du ska betala en hyra och mat och elen som har gått upp.
Mm.
Du blir helt liksom paralyserad av rädsla.
När man pratar om att se det som hans politik som det här assemblanget, jag vet inte exakt hur man ska översätta det. Men att man ser det som en, alltså att politikens olika beståndsdelar tillsammans skapar liksom en, någon typ av maskin kanske som förändrar samhället. Och att man där genom det tar in också den här dimensionen som finns med hans regering som är ganska uttalad. Och det är ju att delar av dem och han för den delen urskuldar och stöttar den förra militärregimen.
Mm.
Och hur liksom de uttalandena och de, den liksom diskursiva kampen hänger ihop med, ja, med kriminalisering och sociala rörelser som de gör. Som kanske det är liksom inte på nivån av militärkuppen 76. Mm. Folk blir inte utkastade från helikoptrar.
Mm.
Men det är då en tung repression. Hur det hänger ihop med det här som hon pratar om, digital violence, men som är kanske en hård retorik på internet, låter rätt löjligt i sammanhanget kanske. Hur folk blir svartlistade och sen då hur du hänger ihop med hur man liksom förgör den offentliga budgeten och offentliga verksamheten. Och att de här beståndsdelarna tillsammans skapar liksom den här regimen. Yeah. Men att om man tar ut varje beståndsdel för sig så ser det inte så farligt ut liksom. Men om man lägger ihop det till det här assemblaget så är det något helt annat liksom. Då är det ju ett frontalangrepp på det argentinska samhället liksom.
Mm.
Eller dess samhällskropp.
So I think that the second element, very important to understand Milei's support, is the reaction against the massiveness and the radicality of grassroots trans feminist struggles in Argentina. You know that Argentina is very well known in the last years of the massive mobilization, but also the grassroots dimension of this feminist mobilization. It is well established that, for example, a very important component of Milei's support is the vote of male and young people. And this is a reaction to feminist advances, the advances that we have achieved in recent years, and especially the right to free and legal abortion. And it is also connects to the frustration of those who are resentful of their future possibilities and humiliated because of the precarity of the present. I think that the trans feminist movement in Argentina is very important to deploy paces, policies, narratives against cruelty. Because, for example, the women in the popular economy, they are struggling against hunger. And they say, for example, hunger is a crime. Last March 8 demonstration, we were 1 million in all the country on the streets. They put this notion of hunger as crime and the idea of austerity as a sort of punishment against popular sectors. So I think that, for example, the leadership of the women in the social movements related to popular economies are a very important component, and I think a fundamental component of the feminist movement against Milei. I think that we are denouncing this cruelty as a mode of government, but also at the same time, we are building other spaces, other narratives. We are trying to confront this idea of feminist movement as the public enemy, trying to analyze in a very collective and in a very popular way, why Milei needs to put us in the center of the battle to channel the hate and the frustration, and how the feminist movement is offering other ideas of collective support, other ideas of collective ways of confronting poverty and others' idea of living other kinds of social relations against the idea of everyday war. So I think that it's very important nowadays, the role of the feminist movement in that sense. This idea of community of the feminist movement, I think it's crucial and is the point that explains why Milei and the ultra-right wing are completely obsessed with us.
Hon är en person som kommer från liksom feministrörelsen, speciellt liksom de sista kanske 10 åren. Så hon ser där en politisk objekt som är viktigt mot Milei, för att Milei ser feministrörelsen som liksom ett hot. Använder det mycket i sin retorik och så. Där är vi kanske inte så säkra att vi håller med. Feministrörelsen var väldigt starkt när abortlagen diskuterades i parlamentet. Den var liksom hur stor som helst. Det tog in liksom folk från alla olika segment av samhället. Men sen var det som att man liksom band den kampen. Och nu har jag kanske lite svårt att se hur den skulle vara den ledande kraft. Det är självklart en del av liksom motståndet. Men jag vet inte om det är kanske den ledande kraften.
Nej, det är väl om han försöker då, som han också har uttalat sig om, att ge sig på den typen av lagstiftning också. Vilket är spännande eftersom han är så superliberal i andra avseenden, men då mumlat om abortlagstiftningen.
Äntligen så tror jag typ att, alltså, att han kör mer den diskursen för att hans bas blir mer exalterad av sånt.
Ja, där har ju han har ju däremot en bra poäng, och det har vi varit inne på tidigare på där, med just att hans bas är ju också de män som dels förekommer i den informella ekonomin, men också de som ses som förlorare på den feministiska rörelsen i Argentina. Yeah. Eller förklarar liksom sin förlorade framtid genom att kvinnor har fått mer bättre rättigheter. Där tror jag de har däremot en stark poäng. Men jag håller med dig om att se liksom den här gamla feministiska rörelsen, måste jag säga, som det som kommer vara det samordnande Norden för ett motstånd mot Milei, det tror jag inte heller vi kommer se riktigt. Det kommer nog vara ett annat.
Å andra sidan kan, som hon nämnde, att finnas liksom gemensamma frågor som kanske kan överstrida olika rörelser. Och hon nämner hungern som en sån fråga. Och jag tror också typ att det kan vara en väldigt stark punkt för att samla olika grupper i samhället.
Men vi kommer nog ha anledning att återvända till Argentina. Men då kanske vi sitter i Florens nästa gång.
Ja.
Men då tackar vi för att ni lyssnade.
Och tack Veronica Gago för
att du var med. Ciao från Milano.
Arrivederci.